Dagens avsnitt ska vi besöka Grävsta Östergård som ligger mellan Motala och Skäringen. På gården finns det en gårdsbutik med lite grönsaksförsäljning och lite kött och ostar och smått och gott. Sedan så kan man avnjuta lite soppluncher, det finns konstutställningar. Så varför inte hänga med så får Ola Svarts berätta lite mer om sin gårdsbutik. Välkommen Ola Svarts som driver Grävsta gårdsbutik. Hej på dig!
Hej, hej. Tack hej. Ska
du ha. Ja, vad roligt att få ha dig med idag. Och ute är det ju snöigt.
Ja, vi har en 5 grader kallt här ikväll och ungefär en decimeter snö.
Oj, ja.
Så det är väldigt vintrigt.
Men vad, du får gärna berätta om din verksamhet. Hur startar för dig?
Ja, vår verksamhet startade i och med att vi köpte en gård 2002.
Mm.
Som vi flyttade in där det fanns en liten gård där det fanns en befintlig jordgubbsodling som hade drivits av ett äldre par innan. Och vi hade väl kanske inte tänkt på det att vi skulle börja och driva jordgubbsodling då, för jag är ju en lantbrukare. Jag är född och uppvuxen på en gård, dock inte den här men en annan. Så då har man ju haft den här traditionella odlingen med djur och spannmål då, i blodet. Och, men så fanns ju ett par hektar jordgubbar när vi tog över den här gården, så då tänkte vi, och det var lite inarbetat med försäljning och så.
Mm.
Då tänkte vi provar och kör en säsong. Ja, och vinst och förlust och ser lite hur det går. Och så kan vi väl lära oss lite då. Så 2003 var vårt första år här med. Och då hade vi bara jordgubbsodlingen och gårdsförsäljning på ett enkelt ställe i befintlig lager då, på gården under, som var öppet bara under jordgubbssäsongen. Och det höll vi på med. Efter första året så tyckte jag att vi kan fortsätta några år till och köra vidare, så det gjorde vi det.
Ja.
Körde 5-6 veckor på sommaren var det ju som regel.
För ni körde ju i tunnelväxthus för att få jordgubbarna.
Ja, det kom ju betydligt senare sen då.
Ja.
Så verkligen odla i tunnlar, det började vi inte med från 2013. Så innan det så tyckte vi då att den lokalen vi sålde jordgubbar i, det var så dåligt och lagom var väldigt dålig på östra sidan.
Mm.
Så vi behövde reparera den i vilket fall som helst. Så då blev det så att vi rev ner väggarna i den befintliga lagern och bara behöll taket egentligen då, och så göt en ny platta och murade upp väggar i den befintliga, under det befintliga taket där då. Och det där det höll vi väl på med kanske ett par år, så var det färdigt. Den nya butikslokalen vart färdig där till jordgubbssäsongen 2011.
Mm.
Då hade vi lite invigning med det och så började vi sälja jordgubbar och så hade vi några andra ytterligare produkter då. Eller det var ganska enkelt. Men så körde vi och det fyllde på sig lite där under säsongen. Vi hade väl lite längre jordgubbssäsong då än något, kanske hade 8 veckor eller något. Och sen när det började gå mot hösten där, och för min fru hon hade ett vanligt jobb. Och jag skulle ju börja sitta på tröskan då på hösten. Och så vi tänkte väl att vi stänger väl igen, vi får stänga igen då. Så, men sen frågade vi bara på Arbetsförmedlingen om det fanns någon kanske eventuellt som var arbetslös och behövde ha något jobb eller något så vi kunde komma vidare där då det fanns för någon slags idé om att ha en gårdsbutik och sälja det som producerades i våra närområde och samla det på ett ställe. För när man var runt i butikerna på den tiden, de vanliga, så man kunde inte hitta det lokalproducerade någonstans. Liksom det fanns inga skyltar och det fanns inget, så man visste inte vad man köpte.
Nej.
Och vi visste ju om att det producerades ganska mycket runt omkring oss, olika grönsaker och olika produkter. Då bestämde vi att vi skulle samla det i vår gårdsbutik och starta den, och så fick vi hjälp med en tjej då via Arbetsförmedlingen som hade varit arbetslös och behövde arbetsträna.
Ja.
Så då började vi ha öppet på eftermiddagarna då, vardagarna, och sen körde vi helgerna själva då. Vi hade väl, jag kommer inte ihåg hur mycket öppet vi hade, men vi hade öppet på lördagarna i alla fall, och då stod vi där själva.
Mm.
Och på den vägen är det. Så det, sen dess så har egentligen aldrig butiken varit stängd mer än på söndagar vintertid, för då är det inte öppet. Man kör öppet i stort sett varenda eftermiddag.
Men ni hade ju odlat grönsaker också egna som ni sålde i butiken också, eller?
Ja, det utvecklade vi efterhand sen då. Och framförallt så var det ju min fru där som utvecklade den delen, och var ju väldigt intresserad av att odla och utvecklade och började odla grönsaker på friland först då, och i mindre skala ungefär där vi kunde sälja då här. Så det var ju inget mer än det. Och först hade vi lite, och sen var det lite mer undan för undan då.
Mm.
Och potatis har vi ju, färskpotatis har vi ju odlat. Först hade vi väl kanske inte så jättemycket, men det har vi ju ökat på också lite undan för oss. Så vi skulle ha färskpotatis till midsommar, de var i mål.
Mm.
Och den där gamla klassiska sorten öl i puritan som alla vill ha. Och vi försökte ha som dess då.
Utöver då så har ni även kött från lokala bönder med som ni säljer?
Ja, det började ju då att det kom ju några grannar här. De hade djurproduktion, vi hade en granne på vardera sidan om gården en bit ifrån oss som hade köttproduktion då, med nötkött och lammproduktion då. Så då började det ju med att de ville komma och sälja deras kött i våran butik. Och sen. Så det var väl det egentligen vi hade då i köttväg från början, kan man väl säga. Och försökte utveckla det lite. Och dra nytta av lite lokala slakterier då. Det har ju ändrat sig ganska så radikalt genom åren med all den här strukturen kring det småskaliga då.
Ja.
Så det är ju inte alls likadant som nu som det var då.
Nej.
Så det har ju också utvecklats då. Sen har det ju tagit andra vägar, för saker och ting hände hela tiden. Så han som har nötköttet, han har ju slutat med sin produktion. Han som har lammköttet håller ju på, men det är ju inte riktigt i samma, att vi säljer hans kött i samma utsträckning som vi gjorde innan då, riktigt. Vi säljer lite grann, men inte. Det har minskat tyvärr.
Ja. Känner du att intresse för att resa runt bland gårdsbutiker har minskat, eller?
Det har det ju inte, inte under sommaren då. Då är det väl, då har det väl kanske snarare ökat. Men vinterhalvåret finns det ju inte alls något större intresse, kan man säga. Och sen,
nej.
När pandemin kom så ökade det väl lite. Och sen nu när vi har fått de här tiderna som vi lever i nu, så har det ju minskat. Det känner vi.
Folk sparar mer och äter billigare mat?
Ja. Det verkar ju som att det är så att man funderar ju på vad man handlar mer nu än vad man gjorde bara för några år sedan.
Ja.
Även fast vi har ganska många runt omkring som inte behöver fundera på vad de ska köpa och äta, för de har det ganska gott ställt. Så
ja.
Mediebruset påverkar alla, så man blir nog funderad på vad man köper i sin matkorg oavsett hur bra ekonomi man har, det tror jag.
Ja, det är ju tråkigt, för att gårdsköttet är ju det som ändå är det allra bästa.
Ja, det är det. Visst är det så. Och sättet man hanterar det på, hur djuren har det och hur man förädlar det också, påverkas ju väldigt mycket vad det blir för klivprodukt.
Ja, det smakar ju annorlunda än det stressat djur.
Ja, visst gör det. Det är väldigt stor skillnad.
Mm.
Och det vet man ju när man har, som jag är ju född och uppvuxen med hemslakt, så jag vet ju skillnaden.
Ja, det märkte jag nu i helgen när jag skulle göra osobuco och grytan som är med i östgötska gårdsbutiker. Så hade jag väl inte tänkt till där. Jag hade ju alla benbitar, kosvans och fläskben, men jag skulle ju haft lite grytbitar för att dryga ut. Och det hade jag inte hemma. Då fick jag springa snabbt till butiken och köpa. Och så när jag öppnade förpackningarna, det var någon doft som inte stämde. Och det var vidrig doft och ändå var det nöt. Det luktade inte som nötköttskall. Och det, då vet man att nej, det går inte att äta något annat än det man köper hos gårdarna. Det doftar inte den här fräna doften.
Nej, så är det ju. Nu har vi ju börjat med att ha ett samarbete med Charkman då, som finns ju i Norrköping då, och de, så därigenom kan vi ju få fram då naturbeteskött i Östergötland då, och sen även närproducerat griskött då, har vi från nära gårdar här då. Man, det är ändå inte riktigt detsamma som man vill att det ska vara.
Nej.
Men det är bra om man vet precis var det kommer ifrån och man vet hela hanteringskedjan. Men det är ju inte det här gårdsslaktade som vi har ju kontakt med Bergs gårdsslakteri då, och de har ju lite egen grisproduktion. Och vi kan ju även få lammkött därifrån då, och då blir det en helt annan kvalitet, och då blir det rätt. Liksom som man vill ha, för de djuren har ju inte, deras grisar har ju inte rest någonstans, utan de är ju bott hem på gården och slaktats bredvid vägen, utanför vägen liksom. Så det är ju, det är så det ska vara.
Ja, att de inte blir stressade. Men du hade lite vilt, har ni kvar det också?
Ja, vilt har vi ju, det håller vi väl på att utveckla då, för vi har ju, det är ju någonting som också händer här runt omkring oss, att vi har fått fler viltarter, och tillgången på vilt här i vårt område ökar ju ganska dramatiskt, märker vi från år till år. Så, så nu har vi ju vildsvin, hade vi ju, för om man bara går 3 år tillbaka så såg man ju knappt något vildsvin. Nu har vi ju i princip en etablerad stam här då, eller vad man ska kalla det, så det finns djur som bor ständigt, och vi har rådjur, har vi ju väldigt gott om, och så det ökar, och vi får hit fler älgar än vad vi har haft förut, och vi får även börja att få hjortar med då. Och det är ju ganska så unikt att få ut det här på slättbygden som vi bor. Men det har ju att göra med vargetableringen i norra Östergötland här, tror jag. Eller jag är övertygad om att det är det det handlar om. Att olika vilttyper trivs ju inte ihop, så de flyttar sig när det finns vargrevir då.
Ja, det blir klokt.
Jag tror det är det som gör att vi får ett ökat tryck på vilt då, än vad vi har haft innan. Så, och då har vi engagerat oss i bygden här och tagit jägarexamen, många av oss då, och försöker att jaga när det är möjligt och för att hålla stammen i schack och som inte får skador på våra grödor. Och då tar vi tillvara köttet och föräldrar och säljer det i gårdsbutiken. Och det har gått ganska så bra faktiskt. Och efterfrågan finns ju. Det känns ju som att det är rätt. Man upplever en ökad efterfrågan på vitt kött.
Ja, ja.
Kan man säga då. Vi märker av.
Och då kollar ni att inte djuren har gått i brunst så att det inte blir någon sån här fränsmak i köttet och så också då?
Ja, det märker man ju direkt och även så är det ju veterinärbesiktat.
Mm.
Så det är ju, så är det. Så det har vi ju full koll på.
Ja.
Och det märker man ju omgående. Så, det är, så är det.
Vad är folk mest intresserade av att köpa? Är de nyfikna på vildsvin eller vilket kött?
Ja, det är det. Och sen måste jag lägga till en sak till. För vi har haft en strutsfarm här precis i grannskapet också.
Ja.
Och han har ju levererat strutskött till oss 2 gånger om året. Här, och det har ju verkligen tagit fart. Så nu till nyår så har vi ju sånt strutskött som istället för oxfilé då, för det är ju, alltså det är jättefint det köttet och det har varit väldigt omtyckt. Och det är vi ju lite unika med också då här i vårat område, så det är ju något som också har tagit fart.
Ja. Har ni strutshjärta också?
Vi har haft rökt strutshjärta i månad tillgång också, ja.
Det är ju riktigt gott.
Ja, det är det är ju en nisch också som har dykt upp då.
Ja, ja. Hade ni ostförsäljning också?
Vi har ju de lokala ostarna som vi har samarbetat med.
Mm.
Ja, kanske nästan under hela tiden. Vi har haft gårdsbutik, bland annat Löts gårdsmejeri då, som producerar getost. Och sen Brostorps gårdsmejeri som tillverkar ädelost och ostkaka då, i Ydre.
Ja.
Så de har vi ständigt kontakt med och levererar ju hit. Och sen nu även har vi ju tagit in Glada bondens ostar ifrån Boxholm.
Ja.
Så det är ju väldigt lokalt kan man säga.
Korv och sånt, är det någonting du har tagit fram något recept?
Ja, vi har ju tagit fram vildsvinskorvar för vi har ju en som korvtillverkar i Mantorp här då, som gör korv på vildsvin, både chorizo och isterband gör han också då, på vildsvin. Så det har vi också fått fram produkter på det då. Det är väl det som är lite unikt med just den delen.
Kör ni köttlådor också på beställning och kör ut?
Det har vi gjort förut, men den marknaden har lite äppat ut. Och det är nog tack vare Rekoringen i våra närområde som har nog tagit den biten. Och det har nog påverkat oss i vår gårdsbutik också, det här med Rekoringarna.
Ja.
Så det finns ju producenter där då. Som säljer köttlådor. Så det har ju blivit en konkurrens till oss, kan man väl säga. Mm. Det fanns ju inte när vi började med vår butik.
Nej.
Men det känner vi att vi kan ju inte åka med de produkterna vi har när det gäller kött och det är på Rekoringarna, eftersom vi inte har någon egen djurproduktion. Så.
Nej.
Följer det ju inte regelverket då. Så
nej.
Vi kan ju bara, dit kan man ju bara åka med sina egenproducerade produkter då. Om man ska följa regelverket. Så. Då kan vi bara åka med jordgubbarna och det vi producerar själva.
Ja. Men fantastiskt.
Under jordgubbssäsongen så behöver vi inte åka till Rekoringarna, för då kommer folk och köper jordgubbarna här. Så.
Ja, ni har ju en fantastiskt fin butik.
Ja.
Ni lägger ju upp grönsakerna väldigt tilltalande i butiken och så.
Sen Eva gick bort här då, så min fru gick bort i cancer då.
Mm.
för ett och ja, snart är det 2 år sedan i april då. Och då, sen dess har jag ju varit tvungen att sluta med grönsaksodlingen, för jag får ingen ekonomi i att ha den och ha anställt folk som gör det, eftersom jag klarar inte av att göra den delen och sköta jordgubbarna och gårdsbutiken och allt själv då. Så, så då har vi fått ta det beslutet att vi kan inte odla några grönsaker. Som det är nu i alla fall, för det finns ingen lönsamhet i att ha en anställd och sköta det tyvärr. Det går inte. Utan då så har vi, köper vi in grönsaker från närområdet istället då, och stora delar så köper vi in från Magdalena Hermelin då, från Hermelins odling i Skänninge. Det har blivit så för att klara det.
Har ni lagt ner kaféet också då i samband med Evas bort?
Nej, kaféet håller vi på och håller vi igång, för jag har en tjej som kommer och hjälper till med det och bakar, och hon hann ju lära upp sig då utav Eva innan med att baka surdegsbullarna och surdegsbrödet och det, så det håller vi igång och det försöker vi väl utveckla lite, men det är ju egentligen på sommaren här året då som det är lite mer rulljans på det då. Så det finns kvar, och våra surdegsbullar är ju väldigt omtyckta och väldigt unika. De sticker lite ut faktiskt. För dem. Det finns en hel del kunder som åker en bit för att få äta dem och köpa dem.
Ja.
Så det finns kvar.
Men då håller du på med jordgubbar och spannmål mer eller mindre då nu?
Ja, inte spannmål heller, för jag har lämnat över hela spannmålsdelen till mina 2 söner nu. De har tagit över den själva driften och arrenderat. Och sen har de själva på eget bevåg startat en purjolöksodling i lite större skala, så de odlar 4 hektar purjolökar har de odlat i år då.
Oj då.
Och så där kör de i sitt företag. Så det har vi också särskilt i gårdsbutiken, nyskördad purjolök när det är säsong. Och den pågår ju från slutet på juli till i princip fram till jul då.
Får ni servera purjolökssoppa i?
Ja, det gör vi också.
Det gör ni?
Ja, det gör vi.
Jag misstänkte det.
Ja, så det har ju de startat med som deras sidoverksamhet då, så de skulle få några flera ben att stå på i sin verksamhet.
Ja.
Sen får vi se om de kommer att ta över jordgubbarna och gårdsbutiken också. Men vi kör så här nu några år i alla fall, får vi se.
Ja. På Gotland så var det en grönsaksbonde som stod väl också i valet att bygga ett syltkök för att ta reda på sina grönsaker som inte det skulle bli dåligt. Men då var det så liten skillnad så det blev ett restaurangkök. Så de hyr ut till någon kock som kör restaurang på deras gård. Så har de grönsaksodling och kockarna hämtar grönsakerna till matlagningen på restaurangen.
Ja, det är ju en väldigt fin kombination naturligtvis.
Det blev en lyckad kombination faktiskt.
Ja det kan jag förstå. Jo, man har väl funderat lite åt alla möjliga håll hur man ska gå vidare då. För vi har ju utvecklat gårdsbutik. Vi har ju byggt ut den i två omgångar är det väl egentligen då. Första lilla affären var ju för liten redan till 2016, så då byggde vi ju ut butiksytan ytterligare då, som var färdigt då till jordbrukssäsongen 2016, och då fanns det ju redan med i planen att vi skulle bygga ett ordentligt beredningskök och lite ny kyl och lite sådana saker och lite utrymme för våra anställda då. Och det var ju färdigt den sista biten var ju färdig 2021. Så nu är det ju uppbyggt lite som vi skulle ha det, de hade ju tänkt då. Men tyvärr så finns ju inte Eva med oss, så det sköter den delen. Livet är lite grymt ibland.
Ja. Men du har andra eldsjälar med dig som jobbar för
dig? Ja, det har jag. Jag har ju en tjej som står i själva butiken och sköter stora delar av den och på vinterhalvåret. Och sen har jag ju en tjej som jobbar 2 dagar i veckan och bakar och fixar med det då. Och sen har vi ju lite kaféverksamheten är väl egentligen lite mest på lördagarna då. Söndagarna har vi ju stängt för, ja, det är för dyrt av personal på söndagarna. Det kostar för mycket förhållandevis till vad man omsätter då. Och sen har vi ju massa extra personal på sommaren då, för från och med att jordgubbarna är mogna fram till att de tar slut i princip, så har vi ju öppet 9-6 alla dagar i stort sett, och så då går det ju åt mer personal, så då har vi en massa elever och sådana som har sommarlån och kommer, och de återkommer nästan år, för de var några stycken, och så byts det någon. Och det är det tjejer av dem, ja, till 100% kan man säga. Och det, vi har egentligen aldrig behövt annonsera efter personal, för de kommer själva och söker jobb hit. Så vi har,
ja.
Det brukar vara ganska så enkelt att få ihop det. Än så länge.
Är det inga sådana ekor eller sådana här runder som man åker runt? Har ni inga Nej, men att det är samarbete mellan gårdarna i en karta men kan åka på
ut. Jo, vi ingår ju i något som heter Smultronställen runt Motala då.
Ja.
Det är väl en liten sammanslutning vi har med likasinnade. Och där finns det ju, så man kan åka och besöka, det är olika besöksmål vi har runt Motala. Så det ingår vi i, men det finns ju inga sådana direkt arrangerade helger eller så där man ska åka runt och besöka de olika, utan det får ju var en göra efter egen tycke och smak. Det är ju en liten sammanorganisation som gör en liten broschyr och den görs ju om en gång om året inför varje säsong och så. Sen har vi ju östgötadagar vår och höst då. Brukar vara på våren är det väl, i år är det Kristi himmelfärdshelgen,
lördag
söndag.
Ja.
Och på hösten är det alltid första helgen i september då. Det är ju också en organisation som vi är med i då.
Men vi gör det på vintern också. Får köra en konstrunda på vintern med båda.
Det är ju också någonting här som vi har börjat med då, att ha konstutställning i våran större butiksdel där då, så då har vi lite vernissage då.
Ja.
Några gånger om året, och det försöker ha lokala konstnärer som ställer ut då. Så det har vi ju, har vi haft några olika, och det kommer vi väl att utveckla lite under året och byta lite oftare och ha lite sådär, så det har vi också. Vid ett flertal tillfällen har vi också deltagit i konstrundan som är i Motala då.
Ja.
Den är ju på våren då. Och lite samma saker finns ju också att delta i då.
Har ni fortfarande busslast eller sådana bussar som bokar in sig?
Ja, det har väl varit lite. Det har nog inte riktigt kommit igång efter pandemin, för det dog ju ut mer eller mindre då. Innan dess kom det ju några bussresor och stannade och besökte oss några av våra, vi kan ha kanske 7-8 stycken om året, men efter pandemin så har det varit lite mer sparsmakat med den saken, att det har varit så många som har frågat efter det heller, så. Så jag vet inte om det kanske inte har kommit igång riktigt eller hur det är, men det har ju ändrat sig saker och ting lite efter pandemin. Det är inte riktigt likadant som det var innan.
Nej. Det kommer igång igen. Vi får tänka positivt.
Ja, det gör det säkert och det, men det tar väl ett litet tag och sen
Ja.
det är lite, det är allmän oro i världen, men det påverkar nog lite också vad man gör och inte gör och vad man ska vill kosta på sig själv då. Man vill ut och resa eller vad man vill göra då.
Med era yta, har ni julmarknader och sånt?
Ja, vi har en höstmarknad, en återkommande. Vi brukar ha helgen innan, ja, i samband med höstlovet. Vi brukar vi ha den, egentligen är väl kanske något för sent, men vi har hittat en helg där som är väldigt lite aktiviteter för övrigt i vårt område. Då, så då passar den ganska bra att ha det. Jag har varit ganska välbesökt då. Då serverar vi även soppa och har shoplunch och lite sådana saker då. Så det försöker vi ha varje år. Och sen, vi har haft en liten julmarknad med i år, då, men den var inte riktigt lika. För det är mycket svårare med julmarknad, för det är så himla mycket runt omkring oss.
Ja.
Så där har vi svårt att göra och komma till. För det är Brunnby har och Vadstena har och Motala har. Det är liksom, det är ganska mycket då. Så då vi har inte lagt så mycket krut på det, kan man säga.
Du nämner soppor på sopplunchen. Vad är det för typ av soppor?
Vi kör ju grönsakssoppa då på grönsaker som vi har själva då. Det brukar vara potatis och purjolökssoppa naturligtvis då. Och sen kan det vara tomatsoppa eftersom vi har tomatodling nära oss i varv då. Som vi kan köpa tomater och andra sortering och sånt att göra soppa på. Sen har vi ju ja, morotssoppa. Vi har morotsodlare i närheten. Och så det är grönsakssoppa och sen får man smöra våra kuvertbröd, surdegsbröd till det. Så det brukar vara sådana menyer vi kör.
Finns det
Det
några
brukar vara väldigt, väldigt uppskattat faktiskt.
Finns det kryddodlingar i närheten också?
Nej, ingen som odlar kryddor. Det är inte så många som håller på med i vårat område, det är det inte. Så det har vi inte någon som håller på med.
Ni hade ju väldigt mycket solrosor när jag var där och fotade. Är det något ni
Ja, det har vi ju
fortsätter?
haft en odling utanför gården då, men det har ju många börjat med också. Så det har blivit nästan lite överetablering på den grejen. Och så vi har haft lite grann, men det känner vi nu att det är många andra som har tagit över den delen. Lite ska vi väl ha för att det är vackert att ha det, men
Ja.
inte alls som vi hade då. För
Nej.
den odlingen vi hade då när du var fotare, den var ju så pass stor så den till och med tröskade vi ju faktiskt.
Ja. Men det var vackert. Det var
Det var
effektfullt.
väldigt vackert. Ja,
Ja.
nu har vi planterat jordgubbar på den här gården.
Ja, nu lyser det rött istället.
Det blir rött nu istället.
Ja. Ni satsar ju på ekologiskt. Det är odlingen på jordgubbarna, så ni besprutar ju inte dem.
Nej, jordgubbarna odlar vi inte ekologiskt. Däremot
Inte
var
ekologiskt.
all grönsaksodling var ekologisk.
Ah, okej.
Man inte själva jordgubbsodlingen.
Nej.
Det har jag inte. Det är väldigt svårt att lyckas med det. Tyvärr. Så det har jag. Däremot så blir det ju väldigt minimalt med bekämpningar och det på jordgubbarna. För när man odlar tunnelodling och så behöver man ju inte använda lika mycket bekämpning. Mot mögel och sånt. För det blir ju inte alls det med trycket när man har odlare i tunnlar och
Nej.
mögel.
Ja. Men det är inga sniglar som mumsar runt.
Jo, det finns det ju också. Men det finns ju ekologisk snigelgift att använda till det. Så det brukar vi köra då. Det heter ju Slux och det är godkänt även i ekologisk odling. Så det använder vi om det behövs då. Östeuropa.
Vad är dina framtidsdrömmar om gården och gårdsbutiken?
Ja, mina framtidsdrömmar är ju att någon tar vid och driver detta vidare, för jag är ju i närtid, här fyller jag 60.
Ja.
Så jag kommer ju driva några år till, och sen är det förhoppningen att någon vill driva detta vidare och utveckla det ytterligare då.
Mm.
Det finns väldigt mycket idéer och det finns väldigt mycket som man kan göra. Ska man utveckla det, dels med själva odlingen av jordgubbar kan man utveckla väldigt mycket och man kan göra. Men ska vi göra det, då måste det finnas någon som tar vid för att man ska göra de investeringarna.
Mm.
För det har jag för kort tid kvar för att göra dem, känner jag. Ja, det kan man väl i och för sig göra, men ska det vara någon riktigt bra idé så ska det ju vara någon som vill hålla på med det framöver också.
Så det är en av grabbarna som får ta över helt enkelt?
Ja, det hoppas man ju på, men det vet man ju inte om de... Visst, det finns det ju, de kanske säkert, men de kan ju inte hinna med hur mycket som helst de heller. Och en av sönerna har ju småbarn och så vidare, så de är ju inne i ett hektiskt småbarnsliv. Så.
Mm.
Men får det gå några år så kanske det blir lättare då.
Ja. Då är de redo att ta över när du är redo att lämna stafettpinnen.
Ja, det har sagt att ni får ta över det när ni vill, så det är inte frågan om det. De tycker att jag ska ha något att göra några år till.
Ja. Du kan väl göra de godbitarna så får de ta hårdhandskarna istället.
Precis, jo då, nej, men så det finns ju alla möjligheter om de vill, så det finns väl möjligheter på något annat sätt också i så fall, så det gör det väl så.
Mm.
Så vet man ju inte, tiderna ändras ju också, så det man märker under den där resans gång när man sätter sig ner och funderar lite, det förutsättningarna ändras, fast man kanske inte tänker det just när man där och då, men man ser ju nu på de här åren, alltså 2003 2023, vi hade ju 20-årsjubileum förra året, så
har
det ju hänt en del. Det har det ju faktiskt då, och man märker ju det på övriga odlingar som är runt omkring oss. Det blir färre och färre som håller på.
Mm.
Tyvärr är det så.
Mm.
Vi har ju lite, det är ju kostnaderna som är lite kämpiga att klara av. För det är ju kostnadsökningar på allting. Och det har ju varit ett år bakåt i tiden när precis allt har stigit i värde eller i pris vad man ska köpa in.
Mm.
Och sen ska man ju få ut det någonstans, få tillbaka det, och det kan ju vara svårt. En liten jordgubba får inte kosta hur mycket som helst, det är bara så. Och det kan man ju förstå också.
Ja.
Men någonstans måste ju pengarna komma in.
Ja.
Så är det. Det är den verkligheten vi lever i.
Mm.
Så det är lite halvkärvt och halvtufft att vara och driva sådana här verksamheter för tillfället. För det går inte riktigt ut sig självt, det gör det inte. Och det har det väl aldrig gjort, men man märker ju att man i dagarna kryper.
Mm.
Man måste vara lite idealist, man måste gilla arbeta för att hålla på med det, så är det.
Ja. Vi får hoppas att de tänker om så att det blir mer lönsamt och sänker.
Ja, jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Det är lite svårt att få ihop den ekvationen, men mat måste vi ju ha.
Mm.
Och mat, bra mat, måste få kosta pengar. Det går inte att producera bra mat billigt med de regler och det regelverket vi har i Sverige som vi måste följa. Då blir maten dyr att producera, det bara är så. Och det kan inte vi som är producenter påverka så mycket. Utan det har man att förhålla sig till, och sen är det kunderna som bestämmer vad de vill plocka i sin korg och äta. Mm. Eller fram på sitt bord och äta varje måltid. Det är de som har all makt och bestämmer vad de vill kosta på sig. Och det är det vi har att förhålla oss till.
Mm.
Så det enda vi kan göra det är att påverka. Försöka att påverka slutkunden. Även om man kanske tycker då att våra produkter är dyra, så är de kanske inte det när de är färdiglagade och står på bordet. För man får alltid det man betalar för när man ska köpa mat. Är kycklingen billig, då beror det på någonting. Och 9 gånger av 10 så är det vatten isprutat i köttet som rinner ut i stekpannan när man tillagar det.
Ja.
Och så får man inte mängden kött försvinner mer än, då blir bara, den kanske halveras. Och då har man ju inte vunnit någonting. Köper man en gedigen kyckling som är närproducerad och den sjunker inte ihop när man tillagar den, utan det blir mycket mer mat för pengarna.
Det samma smakar sak. Godare.
Smakar godare och det säger sig ju själv, när man inte har fyllt den med vätska så blir ju smaken kvar.
Ja.
Och det är samma sak med en korv. Om du köper en korv som innehåller 80-85% kött, du behöver inte äta mer än, äter du 2 billiga korvar så behöver du bara äta 1 dyr korv, så får du samma mättnadskänsla, du får samma mat, du får det näringen som du behöver liksom i dig. Så kvalitetsmat är egentligen inte dyr om man räknar på det, vad man får för pengarna då.
Nej.
Så är det.
Jag tror det, har man en gång lärt sig att äta riktig mat, så är det svårt att gå till det billiga alternativet.
Ja, det är det, för det är liksom det.
Det är så
man
stor.
Känner det ju, man upplever det ju, det blir inte samma upplevelse när man tillagar det och äter det. Måltiden blir betydligt sämre upplevelse då.
Ja.
Det märkte man ganska fort. Och ja, det är samma. Jag tycker också det här med potatis och morötter, de ska inte tvättas för man ska tillaga dem. För det försvinner så mycket kvalitet på vägen om man köper en tvättad produkt i butiken.
Mm.
För då har ju redan nedbrytningsprocessen börjat i en potatis när den är tvättad, och en morot också, så den ska vara jordig och så ska man tvätta den och skala den, eller vad man gör om man tillagar med skalet på.
Mm.
Ska man göra hemma i köket, då får man den bästa smaken och den fräschaste produkten.
Det var kloka ord, Ola.
Jag
säger att vi får runda av, och vi har fått massa bra och nyttig information från dig.
Ja, tack.
I nästa avsnitt på Resa genom Sverige besöker vi Alfreds marsipan och praliner. Denna gården är med i småländska gårdsbutiker och kaféer. Avsnittet kommer erbjuda spännande berättelse hur Alfred hamnade i Småland. Hans syn på kvalitet på rätta kakaobönor, choklad och vanilj och mandlar. Han har mycket att berätta om, mycket intressant information. Så varför inte vänta till nästa månad och lyssna på Alfred Marsipan och praliner. Den här podden är